Rubriken på alltsammans är en levande församling i funktion. Och Jibril han började att tala om inledande kapitlet, om lovsången, den lovprisande församlingen. Sen fortsatte Johan, han talade om kapitel 2, om skiljemuren som rivs. Det står i 2:20 att vi har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Kristus Jesus själv som hörnsten. Så nu är grunden lagd. Lovsången, vem tillhör äran? Jo, Herren, vår Gud. Och sen det som är lite av en kärna som Paulus vill berätta. Det här med att nu finns ingen mur längre. Nu är vi alla ett. Alltså ingen är längre jude eller grek, hedning eller så. Utan nu är vi alla. Evangeliet är till alla. Och idag då är tanken att jag ska försöka att tala över de 13 första verserna i trean. Där på något sätt är det Paulus som vill bekräfta. Han vill lägga ut orden lite till från kapitel 2. Han vill liksom stanna upp. Det här är så centralt. Så jag måste stå en stund till. Ungefär så får man känslan att han vill göra. Han vill säga att det här ligger i Guds plan. Det här är ingen efterhandskonstruktion som jag gör år 0 i Juda Galileen, utan det här har funnits med i min plan hela tiden. Och det här häpnadsväckande och det här revolutionerande är då Paulus en oerhört viktig kugge i då. Så jag ska liksom komma rätt här till åhörarna som har hört det här för en del första gången då. Så Paulus försöker alltså förklara här nu att evangeliet är till alla. Förra söndagen var det en liten paus där med Filipperbrevet, men egentligen inte. För Thomas Dixon han pratade ju om det judiska folket som Guds visningshus. Och att Gud då väljer ett folk för att himlen på något sätt ska bli gripbar här. Och som ni märker så ligger det här väldigt nära varandra, för att han tar sen upp Jesus som hörnstenen. Och att kyrkan nu då, det globala Israel, är Guds visningshus på jorden. Så vi ser kopplingen här rätt bra, även i Dixons predikan. Men nu tar vi fram våra biblar, eller tittar upp på tavlan här, så ska vi läsa de första 13 verserna i Efesbrevet. Och det här är Bibel 2000, ni som undrar det. Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det kan ni förstå att jag fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus så är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Amen. Ja, när jag läste den här texten några gånger och när jag läste lite olika personer som ville kommentera den här versen, så blev det ganska snart klart för mig, och det har ni säkert redan sett, att Paulus han avbryter sig själv. Alltså det är någonting här. Han gör en liten konstpaus, eller vad vi ska kalla det för. Därför vill jag, Paulus, börjar han. Vad är det han vill? Jo, då får vi hoppa ner till den 14:e versen. Alltså efter vårat. För då börjar man samma sak igen. Därför vill jag, och så kommer det, han vill falla på knä för fadern, och så kommer en förbön för församlingen. Men det ska Marianne tala om nästa söndag. Men på något sätt så gör han här i de andra verserna i kapitel 3 en paus. Och inte vilken paus som helst, den är rätt mäktig om man får säga det själv. Återigen, det här därför, det syftar alltså tillbaka på det som Johan predikade om för två söndagar sedan. Om det här skiljemuren som har rivits. Men vänner, varför stoppar han upp? Han är ju på väg att börja be för oss, alltså be för församlingen. Men han stoppar upp där. Ja, innan han går vidare och ska be så vill han liksom klargöra, vem är jag, Paulus, att säga detta? Vad är hans uppdrag? Alla får vi räkna med har inte träffat honom personligen. Även om han har verkat, han har bott i Efesos. Men okänd är han givetvis inte, men många har inte träffat honom. Och så ska vi också tänka på det som Gibril sa för tre söndagar sedan, att det var ett rundbrev. Så det var inte bara församlingen i Efesos, utan flera församlingar skulle läsa det. Och då är ju Paulus kanske mer eller mindre okänd för någon. Så på något sätt så vill Paulus här, han vill legitimera sig. Vem är han som har mandat att säga det han säger här? Och så ger aposteln Paulus en väldigt komprimerad framställning av sin tjänst som uppenbarare å ena sidan och som förkunnare å andra sidan. Förkunnare av vad då? Jo, den här Kristushemligheten. Och med det här som bakgrund så vill jag visa på, som jag tycker då är ett gudomligt mönster. Ni får gärna pröva det givetvis, och det ska ni göra. Ett gudomligt mönster som jag kan se i de här 13 verserna. Paulus är förebilden som sen förmedlar ett sätt att handskas med den här hemligheten om Kristus. Där syftet och avsikten är att evangeliet ska ut till alla genom kyrkan. Och det ska vi då, du och jag, basunera ut. Mönstret som jag ser är inte på något sätt fullkomligt, men ändå en bild. Och vi kan ta fram nästa där jag har fetmarkerat där. Då ser ni i vers 4 så står det: och när jag läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. Det är för det första. Han har fått insikt, Paulus. Och sen ser vi i vers 6. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Alltså alla. Nu kommer det fram. Det är för alla. Och vers 8. Pratar han om budskapet om den outgrundliga rikedomen som finns i Kristus. Rikedom. Och för det fjärde, vers 12. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Tillförsikt. Och de här tre då, är fyra orden vill jag prata lite mer om. Insikt. Det gäller alla. Det handlar om Guds rikedom. Och det handlar om tillförsikt i tron. Precis. Och vi börjar med insikten då. Vad är det man ska ha insikt om? Ja, Paulus skriver ju hemligheten med Kristus. Men då vill jag fråga er, alltså generellt, vad handlar det om att få insikt? Ja, för mig handlar insikt om någon form av, alltså någon klarsynthet. Jag ser någonting lite bättre. Om vi ska leka lite grann med det här ordet så är det inte så dumt att tänka det. Är ett dubbelord så. Insikt. Insikt. Alltså en sikt som går inåt. Alltså lite djupare än all den här informationen du och jag hela tiden matas med från media och allt vad det är. Det här bruset som liksom ligger som en matta för oss hela tiden. Vi måste gå till en stuga i skogen för att slippa det här bruset. Vi får det hela tiden. Insikten går lite djupare. En sikt inåt. Jag gör en bild halta givetvis. Alla bilder halta. Men vi tar en bild. Och vi kan ta fram den bilden här nu. Om jag skulle läsa ingressen på en tidningsartikel som handlar, det är Gotlands Allehanda om det finns en tidning som heter så. Så läser jag ingressen om att Karlsöarna, det är en fin plats det. Så läser jag det. Yeah. Och så tänker jag, men det är säkert rätt. Men har jag fått insikt om det då? Knappast. Jag behöver först och främst läsa hela artikeln. Jag behöver kanske läsa en bok om Karlsöarna. Men framför allt så behöver jag åka dit och kolla på Karlsöarna, lilla och stora Karlsö. Jag tror att vi Klintehamman åker ut där om en båt. Jag måste se på Tordmuren och Sillgrisslan och Orkidéerna på något sätt för att få en uppfattning om hur stor vår Herre och vår skapare är. Insikten kommer alltså inte i tidningsartikeln. Insikten kommer när du och jag upplever någonting. Vi ser det på plats. Vi får en klarsynthet. Sikten inåt blir klarare. Och när Paulus skriver om att han har fått en insikt, att han har fått se klart, då ska vi vara med oss det. Att innan så var han ju en ivrig förföljare till de kristna. Och det här alltså någonting som var fördolt för honom har nu blivit uppenbart. Så han lever ju med i sitt eget liv på ett jättekonkret sätt. Vi behöver alltså stanna upp. Vi behöver liksom hejda oss i vår framfart. Vad är syftet med alltsammans? Vilken roll har jag i alltihop? Det som innan Kristus var förborgat som en hemlighet, det har nu blivit strålar nu så mycket klarare och starkare. Och den här insikten behöver du och jag återigen komma till besinning om. Vi ska inte bara läsa ingressen, utan vi ska gå in och vi ska fördjupa oss. Vi ska se att den här insikten, klarsynthet, handlar om mig och mitt liv. Insikt är den första kuggen här. Den andra kuggen är att det berör alla. Och i vers 6 så skriver alltså Paulus att tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Alltså nu handlar det om alla. Ingen är undantagen. Ingen är bortskuffad i något form av historiskt hörn. Här är det riktigt intressant. Och Paulus han skriver i Kolosserbrevet 1:28. Lyssna nu. Kristus förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla till fullvuxna i Kristus. Han fick in tre alla i en vers. Kolosserbrevet 1:28. Och även i Romarbrevet 3:21 kan ni läsa när ni kommer hem, så tar han upp det här om det gäller alla. Och på något sätt så tror jag det här med alla kan vara en påminnelse för dig och mig. Inte bara då när att evangeliet ska bryta ny mark. Och inkludera även hedningarna som det handlar om i texten här, oss. Och inte bara judiska då. Jag tror vi behöver också vad det innebär för vid för oss. Vi behöver påminna oss om det. Det är så lätt att kanske prata om Turkiet och Frankrike och Vargen och Trollhättan och sådär. Men vad betyder alla för dig och mig? Att ingen är exkluderad. Och då säger jag, ja men det är ju självklart. I teorin ja. Men hur blir det i praktiken? Den som är kristen har ett uppdrag givet av Jesus själv att presentera och leva ut evangeliet. Och då har inte vi rätten att välja bort någon person, någon grupp, någon samhällsklass, någon subkultur. Vi ska inte greppa över allt, men vi har inte rätten att välja bort. Så här tror jag att du och jag gör klokt i att be Gud om lite hjälp. Alltså be Gud, vem vill du lägga på mitt hjärta? Vem ska jag vara en medmänniska för? Och vem ska jag berätta om Jesus för? Och bli inte förvånad om Gud kanske i dina ögon väljer en ganska otippad person. För Gud vill ju alla. Och då kanske just du är den som ska ta den här otippade personen. Vem vet? Ja. Vi kan ta och hoppa vidare. Vi kan ta nästa bild där. Det var alla, just det. Där ser ni. Alla. Bra. Nu går vi till rikedom. Det är ett tredje ordet som jag lyfter ur den här texten. I Ordspråksboken står det så här: hos mig finns rikedom och ära. varaktigt välstånd och framgång. Mina gåvor är bättre än finaste guld. Mina frukter för mer än rent silver. Och Paulus, han skriver Romarbrevet 11. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Och efter våra versar så säger Paulus så här. Att måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och här ser du och jag kopplingen till första ordet, insikt. Låt Guds rikedom fylla på mig som person, dig som person, så att vårt inre öga får det här ljuset, klarsynen. Vi går tillbaka till Paulus. Minns att han en gång motarbetade evangeliet, som jag sa förut. Och jag tror att minnet av det, ha med det när han skriver de här verserna. Minnet av det tror jag svider ganska så ont i hans själ. Vi ska ha med oss den bakgrunden. Han skriver till och med att han känner sig som den allra obetydligaste av alla heliga. Men just därför, att redskapet i sig självt är obetydligt, så framstår själva budskapet så mycket klarare. I all sin outgrundliga rikedom. Man märker hur Paulus genom själva ordvalet, han liksom tar ett steg åt sidan. Det är inte mig det beror på. Jag förföljde de kristna. Det är inte jag, utan det är Gud använder mig som en kugge. Uppenbarelsen ska komma i centrum. Nådens budskap om frälsning, det är högaktuellt. Och det beror inte på apostelns skarpsynighet, utan på Guds suveräna rådslut. Och den här rikedomen, den får du och jag ta efter och ta emot. Vi får ta del av den. Vi får upptäcka rikedomen hos Gud. Vi får göra möten. Vi får liksom stå på helig mark. Och det är ju nattvarden ett fantastiskt tillfälle. Vi står på helig mark. Och se att hans kärlek räcker till för hela livet. Och inte nog med det. Det kan förändra, det kan lägga till rätta, det kan skapa nya förutsättningar. Det kan omplantera och ge ny näring på torr och fattig jord. Rikedomen mäter ingen gräns. Fyller på över bredden. Det är ett evangelium som Paulus vill förkunna till oss. Och jag tror att ju mer vi som kristna upplever Guds rikedom riktigt sådär på djupet, så kan vi vara de lärjungar Gud vill att vi ska vara. Ju mer kan vi vittna om Guds rikedom och dess betydelse i alla människors liv. Insikt, alla, rikedom. Och för det fjärde, tillförsikt. Och då såg vi det i 12:e versen. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom, så kan vi frimodigt nalkas Gud. Och återigen ställer jag en fråga. Vad betyder ordet tillförsikt? Vid vilka tillfällen i livet känner du tillförsikt? I en ordförklaring så läste jag att tillförsikt, det handlade om tro och tillit, men också om någonting som kallas för gynnsam utveckling. Och det fastnar jag för. Tro och tillit, det pratar vi mycket om i kyrkan, eller hur? Men det står också att ordet betyder en gynnsam utveckling. I januari i år så kunde alla intresserade och högst ointresserade läsa samma sak. Om vi tar nästa bild här. Om ni kan läsa det, jag läser. Citat. Resultatet för NCC:s vägverksamhet, Rhodes, överträffade förväntningarna rejält i fjärde kvartalet och var även högre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 186 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 119 miljoner kronor. Resultatet för vägservice har förbättrats främst tack vare en gynnsam utveckling i Sverige. Föregående årsresultat tyngdes av ett antal vägserviceprojekt i Sverige. Stenmaterialverksamheten har volym och omsättningsmässigt haft ett bättre kvartal än föregående år. Men något lägre marginaler på grund av kostnadsökningar i den danska verksamheten, skriver NCC i sin bokslutsrapport. Bra! Då vet vi att NCC Rhodes har haft en gynnsam utveckling för att Sverige har haft en gynnsam utveckling. Då vet vi det. De har haft en, alltså Sverige har haft en tillförsikt på att det ska gå bra, och det har NCC fått pengar i kassan för. Nästa bild. Det finns en förening som jag aldrig hört talas om som heter Open Source Sweden. Det kan vi läsa. Open source, öppen källkod, innebär en revolution för den globala IT-industrin. Vi vill bidra till en gynnsam utveckling hos leverantörer och kunder för att dessa ska få ökad kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar i sin verksamhet. Och så det är ju helt fantastiskt, eller hur? Båda de här delarna, helt ryckta ut i sammanhang, känns i min värld, och ni förstår, ni höjer på mitt röstläge, ganska så platt. Men det är samma ord, alltså gynnsam utveckling, tillförsikt. Men för mig är det ganska platt om vi jämför med den tillförsikten som Paulus vill visa på när det gäller Guds tron. Så säger du så här, men det går inte att jämföra. Nej, det kanske inte gör. Men det ger i alla fall mig en bild av hur vi använder ord och vad ord kan få en djupare betydelse när vi läser Guds ord och sätter det i ett sammanhang som är gudomligt. Fördjupa dig i ordet tillförsikt. Det vill gå på djupet, det vill inte skumma här uppe på ytan. I ett andligt sammanhang vill det gå djupare än om olika ekonomier har framgång eller har tillväxt. Betydelsen av tillförsikt kan faktiskt, även i kristna sammanhang, få ett ganska ytligt innehåll. Om det stannar vid att tron på Gud det är någonting bra att ha, då jag vill. Då handlar det, tycker jag, om en ytlig tillförsikt. Eller att tron på Gud, det skapar jag i min egen värld, i min egen världsbild. Tillförsikten kanske stannar vid att det bär under livets ljusa dagar, men inte har någon bärkraft då livet visar sig från skuggsidan. Då har det bara skummat på ytan, då har det inte gått ner tillförsikten. Så när du och jag jobbar med tillförsikt på djupet, så ger det oss en frimodighet att komma till Gud. Och det skriver Paulus om här. Tillförsikten skapar stort utrymme för en större frimodighet då vi berättar om Jesus för andra. Så återigen så blir det så här tydligt. Mot centrum för att sen gå ut. Nu ska jag gå mot i avslutning här. Du och jag är en del i de konsekvenserna som Paulus har talat om här i de första 13 verserna. Nämligen att evangeliet har gått ut till hedningarna. För under generationers gång efter Paulus så har budskapet förmedlats vidare av mer eller mindre fullkomliga individer. Det är det du och jag en del idag. Budskapet har inte på något sätt förminskat sin aktualitet utan är lika nödvändigt idag. Sen måste du och jag vara beredda på att försöka leverera det här budskapet så att var en förstår djupet och den avgörande betydelsen för alla människor. Ja, en viktig förutsättning för det här tror jag är alltså att vi arbetar mot centrum. Och hur gör vi det? Ja, då tänkte jag mig, vi ska ta fram, om vi ser här då, kyrkan, det är det som är grunden för Efesierbrevet 3 här, kyrkan som är en levande församling i funktion. Och då tänker jag så här fyra orden jag har pratat om nu då, i de 13 första verserna. Så ser vi för det första då, att vi söker en insikt och en klarsynthet om hemligheten med Kristus. Så vi börjar med det. Vi söker insikten och klarsyntheten. Och sen i nästa steg, att vi också då förstår någonstans att evangeliet det är för alla. Att Gud kan använda oss in i de mest märkliga och intressanta sammanhang. Och att vi för det tredje går på djupet och ser hur Guds rikedom flödar över dig och mig i varje livssituation. Alltså fyller på. Och att för det fjärde, i den här tillförsikten som vi får genom tron, leder oss in i en frimodighet som gör att budskapet om Jesus har en gynnsam utveckling för dig och mig, men också för dem vi berättar för om Jesus. Så insikt, alla, rikedom och tillförsikt. Och sen ser ni att jag har gjort en pil från tillförsikt till insikt. Och det är för att jag som gjorde det här känner mig ganska så platt och liten i det här. För jag tror inte att det här är gjort en gång. Jag tror att vi kanske behöver börja om igen. Komma till Gud igen. Se återigen. Vem är du, Gud? Få insikt om det. Alltså leva i det här cykeln på något sätt. Det tror jag skapar en församling i funktion. I Guds funktion. I rätt funktion. Det vi var och en söker. Tillsammans med var och en söker insikt. Att det gäller alla. Att det är en rikedom vi har. Och att vi kan ha en tillförsikt. Att det bär genom alla skeden. Amen. Tack himmelske far för ditt ord. Tack himmelske far för Paulus och det han fick genomleva. När han skrev det här, Herre, så satt han fängslad. Det var inte alls enkelt. Men han lovprisade dig. Och han förmedlade ett budskap, ett tidlöst budskap in i vår tid idag. Herre, hjälp oss som församling att vara levande och i funktion. Och hjälp oss var och en att jobba på det här med insikt och tillförsikt, Herre. Så att vi kan ta steg framåt i en gynnsam utveckling. Både för oss som individer, för oss som församling, men framförallt för det samhälle i den värld vi lever. Så människor kommer till tro. Tack Herre för att du hör bön. I Jesu namn. Amen.